tända upp nya flammor. Vi tackar dig Jesus för den här stunden, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska om en liten stund fortsätta med det här fina lovsångsteamet vi har som är så duktiga. Vi är alltid välsignade i Sion med god lovsång. Det är inte någonting vi ska ta för givet. Så ge dem en kram och bjud dem på kaffe eller någonting dylikt. För att bara visa uppskattning. Hon är ett ord från Jesaja 51. Innan jag börjar läsa det vill jag ge lite bakgrund till dagens försök till predikan. Jag satt i Stockholm på mitt, inte kan säga sunkiga men närbesläktade till det ordet, hotellrum. Och hade skrivit en ganska, vad jag tyckte var en ganska god teologisk fundering kring rättfärdigheten och frälsningen. Och jag sitter där klockan kanske en 12-tiden, finsk tid, bättre att bo i Sverige, då en timme tidigare. Och plötsligt talar den helige ande till mig. Och då vet jag, det är aldrig bra, man försöker ibland bara hålla sig öronen. För när man har gjort en predikan, så, och man är i Sverige nästan hela veckan, så man vill inte börja med en ny predikan. Men då sa den helige ande en mening till mig som lite vände mig upp och ner. Han sa, Anders, du måste ge vidare det som jag har gett dig. Och jag förstod direkt egentligen vad du har frågan om. Så jag kommer idag ha en ganska kort predikan, för vi ska ha en stor möjlighet idag för det vi ska be för varandra. Jag personligen skulle be för så många som möjligt. Inte för att jag tror att jag är någonting, men jag måste försöka lyda Gud. Det här förstått är viktigt i alla fall. Så en kort ord, där kommer jag dela lite om mitt liv, hur mitt liv har varit sen Stefan kom på att han skulle få till Sverige och lämna mig i sticket. Men med fokus också på vad Jesus har gjort. Av upprättelse, nåd och kraft. Men Jesaja 51, det är ett fantastiskt kapitel, Jesaja 51. Jag vet inte, jag nu läste Jesaja tidigare ett antal varv, men den här gången fastnade 51 för mig och tyckte det är så oerhört bra. Vi läser i Jesu namn. Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan ni är uthuggna ur och på gruvan ni grävts fram ur. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er. För jag kallade honom när han ännu var ensam och jag välsignade och förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne. Tacksägelse och lovsångsljud. Hör på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du mitt folkslag. För från mig ska undervisning gå ut. Jag ska sätta min rätt till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning är på väg. Och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Lyft er blick till himlen och se på jorden där nere, för himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska bestå för evigt och min rättfärdighet ska inte brytas ner. Det finns mycket och många predikningar man ska kunna gräva fram ur den texten. Men jag vill lite bara kort berätta hur mina år egentligen har varit sedan 2017 och 18 och 19. Och det ska inte bli några långa raljeringar kring det, men bara för att man ibland är det bra att lära känna sin pastor i alla fall lite. För vad är det egentligen som talar där framme? Jo, det är den här personen. Tre saker som hände med mig när jag fick den här fina gåvan och förtroende från Gud och från er. Det är egentligen tre saker som egentligen hände ordagrant nästan samma dygn jag blev föreståndare, så började de här sakerna inträffa av mystisk anledning. Jag började få en del långa kamper om nätterna. Plötsligt hade jag dödsångest, jag trodde jag skulle kolla vippen, jag trodde att Jesus inte såg mig och inte hörde mina böner, att det var stor kamp. Jag minns den började jag gå. Min kära vän och kollega for till Shanghai på någon businessresa. Och då just då jag hade fått den här tjänsten. Och just där på första natten det hade den här märkliga kampen. Ibland så var de nätterna igenom och framförallt mellan mars och oktober, året som gick. 2019 så hade jag i medeltal 2 gånger i veckan då jag inte fick sömn på natten överhuvudtaget. Så det var lite jobbigt. Och just i de här stunderna man ligger där och väntar på att solen ska gå upp nästan, att Jesus, var är du? Det var väldigt trögt och tomt och man fick många gånger förbön och tacksam för det, men det var märkliga saker. Det andra som hände, och det hände väl kanske i viss mån än idag, det var att jag uppfattade alltid att jag hade ett behov av att när jag predikar så börjar jag få någon form av uppmuntran efteråt och är glad över sådana uppmuntringar jag får ibland. Men det var en enorm trauma för mig varenda gång och det var det nästan hela mitt kristna liv. Ända tills förra sommaren när jag kom till den segern om en liten stund. Men det var en stor kamp för mig varenda gång jag talade. Man får hemma, man var ledsen, man var grät och man tyckte det aldrig var något folk. Jag började räkna att det var 8 söndagar i rad, det var alltid lite folk när jag predikade. Sådana saker man kommer på att göra när man är mitt i någon kamp och elände. Och jag får alltid på måndag morgon satt jag och Markus och vi funderade på livet eller han fick höra på mitt liv. Och det var bara moll och inte så mycket högkonjunktur just i de diskussionerna. Men det var en svår stund för mig att ta mig igenom. Och det förde in i den tredje kampen, en kallelsekris. Första gången i mitt kristna liv så fick jag under våren en riktig kallelse ifrågasättan av mig själv. Skall Anders Emanuel Olin vara pastor? Och jag sa till Gud, jag sa till Julia, jag sa till Markus, jag sa till Mikael, jag sa till några andra också. Att jag har ingen prestige i att vara pastor, jag kan stiga ner. Och jag hoppades att Gud skulle säga, Anders, stig ner. Det finns mycket enklare jobb här jag listat ut än att vara pastor. Jag har inte haft så många andra jobb, men de jag har haft, 3 stycken, så tycker jag i alla fall att det var det svåraste arbetet att ha. Så det var 3 kamper som var igång samtidigt. Jag tvekade, ska jag vara pastor eller ska jag sluta? Jag tyckte mina predikningar, de var dåliga. Jag ger alltid mig betyg när jag predikar mellan 1 och 5. Men jag riktigt flyt och seger så det är en 3. Men oftast det är mellan 1 och 2 någonstans. Och så hade den här nattkrisen då, där man inte fick sömna om nätterna. Allting på något sätt hälsa på mig. Och detta var igång och höll på egentligen ända till sommaren 2019. Det var kring 20 juli, jag kommer inte exakt ihåg dagen. Hemma i Storviken så får jag ett möte med Gud. Ni vet de där oväntade mötena, när man inte har sjungit lovsång i 7 timmar och hört på 13 predikningar, utan där Gud bara kommer plötsligt. Det oväntade Guds mötet. Och som hände i alla fall med mig, ursäkta att det blir lite om mig idag, men det som hände med mig när jag mötte Gud, det var att jag, och det kan låta dumt, jag slutade bry mig vad ni tycker om när jag predikar. Och det är ju på något sätt, jag vet inte om den applåden var bra eller dålig, men men för min del så i alla fall Markus och Julia sparar lite energi på att de inte alltid måste rycka upp mig ur skosulan när jag kommer hem. För jag märker det när man möter Gud så höjer Gud en för omständigheterna. Situationen som man ser med mänskliga ögon, som mitt allt får man upp med hissen. Liv har lekt att vi har en hiss där hemma nu för tiden som åker alltid hiss upp i köket. Men du får upp ur någonting så ser du mitt allt omständigheterna ur ett annat perspektiv. Och du börjar se saker med kanske Guds perspektiv snarare än dina egna. Men framförallt när du möter Gud så förvandlas du. Du blir lik Jesus när du möter honom. Och jag tänker på Paulus på väg till Damaskus. Han ska utrota församlingen. Han har just varit bevittnat, satt sin mantel framför Stefanus som har blivit stenad till döds. Och så kan han få utrota församlingen. Men så möter han Jesus. Att från att gå och förfölja så börjar han istället predika. Det är någonting som händer med oss när vi möter Gud. Det som tidigare har varit viktigt, det på något sätt smälter bort. Som för mig att få respons och halleluja-rop när jag predikar. Så det är inte lika viktigt som att jag lyssnar till vad den heliga ande vill och lyder honom. Det är när vi möter Gud så lyfts våra blickar upp från marken och vi ser allt ur lite bredare Guds likt perspektiv. Och min första fråga till dig, att när mötte du Gud sist? När hade du ett gudsmöte då han fick lyfta upp dig och sätta ditt perspektiv lite högre, lite bredare och lite djupare? När mötte du Gud sist? Andra saken jag var med om, det var hösten 2019. Och det talar lite emot min första punkt när jag säger att inte bryr mig om vad folk tycker. Men ibland är det väldigt trevligt att få samtala med människor. Där man blir uppmuntrad. Och jag har haft förmånen här i församlingen att ha en del äldre och yngre människor som ibland ringer upp en och bara tackar en för att man har förmedlat ett ord. Och nu bryr jag mig inte om vad folk tycker, så jag säger vem de är, till exempel Marianne Liljeberg. Ringer mig nu som då och bara tackar Gud, tackar mig för att hon har fått ett ord. Eller för att församlingen har fått ett ord. Och jag vill säga med det här. Den andra segern som jag upplevde under hösten. Det var att jag plötsligt upplevde att jag fick människor som stöttade mig och hjälpte mig genom en svår passage. Jag ska snart förklara konkret vad som hände. Men vi läser andra Mosebok 17:12. När Mose händer blev tunga. Kontexten är att nu strider Israel. Och de härjar på. Och det gick bra i striden så länge Mose höll upp sin stav över slaget. Josua var där och härjade på. Men ni vet, man orkar inte hålla upp en stav så länge, så sist så blir man lite trött. Och när Mose händer segnade ner av fysisk ansträngning och utmattning, så gick striden sämre. Och vad som händer då, det är att vi läser. När Mose händer blev tunga så tog den sten, forntida hästens säng, och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida, så hölls hans händer stadiga till solen gick ner. Och det var en fantastisk kvinna som talade över på pingstpastor. Hon sa det att vi som kristnas mål är att vi ska ha våra händer uppsträckta mot himlen ända tills vår sol går ner. Men ibland, kära vänner, så behöver vi någon som håller dem upp åt oss när vi tröttnar och när blicken far ner och vi märker att striden håller på att förloras i oss. Då behöver du och då behöver jag ha människor som säger: Anders, nu tar jag och håller i din hand en stund så jag ber om du inte orkar be. Jag lovsjunger om du inte orkar lovsjunga. Jag går sida med dig när du själv inte orkar gå framåt längs vägen. Vi behöver ha en Mose och en Aron som håller upp våra händer när vi inte själva orkar lyfta det. Och det som hände med mig är att vår broder och vän i församlingen Tommy Järpe fick höra om min kamp. Han sa: nu kommer han hem till mig. Och en kuriosa bara för att visa hur kötsliga jag är. Han sa det: jag behöver komma hem till dig, sa han när vi köpte vår lägenhet i Storviken för 4,5 år sedan. Och det tog 4 år innan han kom, på grund av mig alltså. Och så kom han hem och så bad han och välsignade platsen. Och jag märkte när han var hemma och bad hur någonting bara lyfte. Och sen den stunden när han var hemma och bad i vår lägenhet har jag haft två nätter jag sovit dåligt. Sen dess. Oktober. Ibland behöver du ha hjälp av andra människor som kan vinna segern istället för dig. Hur var det med Jesus i Getsemane? Han tog med lärjungarna och sa: vaka och be med mig, för min ångest den är stor. Och då tänker jag, om Jesus själv behöver hjälp, hur mycket mer behöver inte vi människor plågade av syndens fördärv? För det tredje, Guds tilltal. Jag upplevde hur Gud upprättade min kallelse på nytt. Jag hade förmånen att träffa 3 olika människor under väldigt kort tid. Jag träffade Monica Koskinen, jag träffade Pelle Hörnmark och så har vi en psykolog via jobbet. Alla de 3 personerna sa samma sak till mig i olika sorts meningar. Och det här är lite skrämmande att det behöver vara på det sättet. Men det var första gången sen jag föddes för 39,5 år sedan som jag hörde den här meningen. Och då sa det 3 personer till mig under väldigt kort tid: Anders, det är inget fel på dig. Då kan man tycka en enkel mening, det borde du känna till från förr. Jag kan lova dig, i mitt huvud kände jag inte till den meningen. För jag under mina år funderade och bett och härjade på och funderade ut att vad är det som är fel på mig. När jag är så känslig och jag, vad nu är allt annat som jag härjar på mig. Men att få höra nästan en profetisk hälsning från himmelen som bara säger, det är inget som är fel på dig. Det är någonting som jag tror alla människor i en och annan form någon gång bara behöver uppleva och ta till sig. Att Gud har skapat oss som vi är. Och vad sen synden gör sitt, så behöver det inte vara något fel i mig, fast det finns fel i mig i form av synd. Så behöver det ändå inte vara någonting som underkänner oss. Och någonstans längs den vägen så upplevde jag att från sommaren framåt hur Gud upprättade kallelsen min på nytt. Den Gud som har friköpt mig och dig. Han som har utvalt oss alla. Han säger så här att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. En frukt som består. Och sen så är det igen det som jag sa i nattvarden, att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpt av Jesus. Och det tänker jag på Petrus. Petrus är denna fascinerande individ som har den enorma kallelsen från Jesus själv över sitt liv. Jesus säger ju till honom att på dig, du ska vara klippan, du ska inte längre heta Simon utan Petrus, och du ska vara klippan på vilken jag bygger min församling, och helvetets portar ska aldrig bli den övermäktig. Denna Petrus som på något sätt känner gäster ska ju köra, han säger Jesus, om alla än sviker dig så jag ska gå i döden för dig. Varav Jesus säger att redan jag tog upp en gal tre gånger ska du förneka mig. Eller gal, så skulle förneka mig tre gånger. Och före det säger Jesus någonting viktigt. Han säger, se Petrus, Satan har bett att sålla dig som vete. Men se, jag har bett för dig så att inte din tro ska gå om intet. Det visar på den här andliga på något sätt dimensionen. Det andliga spelrummet där vi alla finns och förekommer på. Och vi vet de flesta av oss hur det går. Petrus han förnekar Jesus och sen far han ut och fiskar. Och nästan lite paradoxalt så dyker Jesus upp på stranden och han lagar fisk åt fiskarna. På glödande kol. Fick mycket fisk i Sverige av någon konstig anledning. Jag vet inte om det var någon bild på det. Men där är Jesus och lagar en måltid till Petrus. Och sen så kommer det väldigt fascinerande talet och Jesus upprättar Petrus. Han säger de enkla orden, älskar du mig, tre gånger. Och den tredje gången så går han ner på Petrus nivå och använder det grekiska ordet, älskar du mig med mänsklig kärlek. Och Petrus svarar, ja du vet att jag har dig kär. Och sen säger Jesus till Petrus, var en herde för mina får. Det vill säga, han återupprättar den kallelse som han tidigare hade placerat på Petrus. Det var inte kört för Petrus fast han hade vinglat iväg och gjort bort sig fullständigt. Utan han blev upprättad, återinställd och sa en spark i baken när han får ut och predika igen. Vilket han gjorde sen på pingstdagen med enorm frimodighet. Och min bön, och jag tror Gud kallar mig och oss till idag. Och vi ska avsluta med det. Gud vill, tror jag, återupprätta den kallelse och gåva som han lagt ner i ditt liv. Andra Timoteus 1:6-7 så står det så här. Därför påminner jag dig, det är Paulus som skriver till Timoteus. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Nu ska jag ställa en frimodig fråga till oss alla. Hur många av oss har någon gång fått en profetisk budskap till sig? Upp med handen bara. Några, ganska många. Finns någon här inne som har fått en profetia över sitt liv som ännu inte har gått i uppfyllelse? Några, lite här och där. Sluta inte tro Gud om att det verk som han har påbörjat i dig, det ska han också fullborda in till Jesu Kristi dag. Och jag skulle bara, kanske den helige ande har någon tanke med varför jag skulle berätta lite om min kamp och varför jag skulle predika så kort. Men kanske det finns någon idag som Herren skulle vilja vara upprätta. Där du skulle på något sätt känna att Gud bara tror på dig. Han får göra ett nytt förbund med dig. Och bara visa att han än en gång är med dig. I gamla testamentet, speciellt när man läser första Mosebok, så gjorde de förbund hela tiden med Gud. Det var allt det här och allt det där. Och Gud gjorde förbund här och människan gjorde förbund här. Jag menar, nu har vi ett evigt förbund med Jesus. Det nya förbundet. Så kanske du idag finns här som skulle behöva känna hur lågan flammar upp inom dig. Så ska jag bara vilja snabbt lägga mina händer på dig. Så har vi många fina förebedjare här bland oss idag som kan komma fram färdigt. Så när du lovsjunger Herren, så känner du på något sätt att Herren behöver ta dig igenom någonting. Föra dig från punkt A till punkt B. Krossa lite fiendens tankar eller vad det kan vara som tynger dig. Eller vad du har gått igenom för kamp. Eller kanske du inte har någon kamp, men då är vi tacksamma väldigt för det naturligtvis. Men finns det här, du ska bara behöva känna att du behöver komma igenom i någon form. Du behöver få igång den här Guds gåva och löften till dig. Så kom bara hit fram, så vill jag bara själv lägga mina händer på dig. Och sen tar förbedjarna vid och bara ber väl signa dig. Då ska vi bara ha en fin stund när vi lovsjungar med teamet som leder oss en dos av lovsång innan vi avslutar mötet om en stund. Vi lovsjungar och så kommer du fram i Jesu namn, så ska vi ha en riktigt fin avslutning här tillsammans. Gud välsigne.